CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Flera av Klarna-maffian goda för hundratals miljoner. Avhopparna bygger nya miljardbolag på löpande band.
Och idag kunde vi avslöja att det är så att Nikes grundare Jarno Vanhatapiu, han lämnar vd-stolen för e-handelssuccén. Men han fortsätter vara väldigt engagerad, har jag förstått.
Konflikten mellan Ryssland och Ukraina skapar stora rubriker och kan även påverka den svenska techsektorn.
Jag heter då Ida Hansson Brusewitz, nyhetschef på Digital, och med mig här i studien står vår reporter Marianne Agazzi. Och du som lyssnar gör oss upp på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja, som många vet så Klarna toppar ju vår lista av techbolagens värderingar med över 400 miljarder. Men betalbolaget, de är inte bara en svensk succé i sig, de är även plantskola för nya miljardbolag faktiskt. Det visar vår genomgång av 12 bolag som grundas av Klarna-avhoppare.
Ja, precis som att USAs techsektor har en egen PayPal-maffia så ska ju inte Klarna vara sämre. Många techstjärnor väljer att hoppa av och starta nya bubblare och det är många som redan är i miljardklassen.
Just det, vi har ju faktiskt skvallrat också om Avito-maffian tidigare genom åren och så. Där med PayPal-maffian har ju Elon Musk kanske mest känd idag. Men om man tittar då på Klarna, den som nått längst om man tittar på värderingen är Mikael Hussein. Han är nog grundare och vd för Anyfin. Anyfin, jag kommer ihåg den här reklamen med delfinen.
Just det.
Anyfin. I alla fall, det är ett fintechbolag som då ska hjälpa kunderna att lägga om sina lån så att man betalar då mindre för sina lån som man samlar på sig. Och i deras senaste finansieringsrunda i fjol så värderades bolaget enligt uppgifter till minst 3,3 miljarder kronor.
Ja, och ett bolag som gjort succé på First North, det är checkin.com. De erbjuder en mjukvarutjänst där användare kan logga in, identifiera och registrera sig för olika tjänster på nätet. Bakom bolaget står Christopher Kassel och Alexej Kuznetsov. Och aktien har förvisso tappat lite på sista tiden, men de är ändå upp 170% sedan debuten i fjol och har ett börsvärde på över 1 miljard kronor.
Det är ju också en fjäder i hatten för tidigare finansminister Anders Borg. Han är ju delägare och ordförande i det här bolaget faktiskt. Och med på listan då över Klarna-maffian så finns även bolag som inte riktigt nått miljardklassen än. Vi har Bright, Selby, Simpler, PFC till exempel. Men sammanfattningsvis är det ändå 12 bolag som vi hittade som håller på att ta för sig av marknader. Det här är ju som sagt inte något som Klarna är ensam om. Vi har ju sett många exempel från till exempel Spotify, tidigare anställda in i nya projekt. Kanske hoppa över att bli nya chefer eller starta egna bolag eller bli investerare också. Och det är ju klart att det är en renommé och att man då har fått med så mycket kunskap och varit med på en sån här resa. Och det vill ju andra ta del av. Och så kanske de tänker att det här är intressant att investera i men när man den här personen med. För det är ju bra varumärken att ha på sitt CV då. Och Lena Hackler, Klarnas före detta marknadschef, hon förklarade det rätt bra tycker jag. Hon är idag vd och en av grundarna på Bright. Och enligt våra uppgifter så förbereder de också en kapitalrunda som kan leda till en miljardvärdering faktiskt. Och hon sa så här då att när hon började på Klarna 2010 så var det fortfarande ett litet fakturabolag. Men när de slutade då 2017, då var bolaget redan en enhörning och ett fischnamn för europeisk fintech. Så hon menar att där hon fick lära sig är just det här med att man skalar snabbt, rekryterar i gräddan och en rätt bra skola helt enkelt menar hon.
Ja, men det var faktiskt inte bara lovord från de före detta medarbetarna. Mikael Hussein, han kunde inte låta bli att ge ett litet tjuvnyp. Han menade att det var också på Klarna som han insåg att finansiella tjänster många gånger kan ge fel förutsättningar för människor att ta hand om sin ekonomi.
Ja, men undrar ju hur han tänkte när han väl jobbade på Klarna. Men jag har ju till exempel då ena Klarna-grundaren Niklas Adelbert. Han finns ju också med på listan med sitt norrsken som dels så har ju han lagt in någon miljard i den här stiftelsen. Men också så har de tagit in en hel del pengar för att investera. Och han har ju då växlat över till det här Rädda världen-bolag, impactbolag och sånt där. Och har talat om det här tidigare. Men vi kan ju konstatera då, Klarna hette ju då Kreditor från början och de kämpar ju rätt hårt för att få bort den här stämpeln som ett skulddrivande bolag. Och vill hellre rikta om fokus på att deras e-handelslösningar och nu sparande. De köpte ju det här fondbolaget Dreams nyligen också. Så vi ser lite vad som händer här. Men det lär inte vara sista gången som vi ser avgångselever i alla fall från Klarna, eller hur?
Nej, precis. Ja, och om vi nu ska fortsätta och blicka tillbaka lite på Klarnas början och komma in på nästa ämne så kan jag flika in att Jarno Vantapios e-handlare Nelly var Klarnas första handlare, eller first merchant som det heter.
Okej, så de samarbetade länge då?
Ja, precis.
Och idag så berättade ju du då att Jarno Vantapio kliver av vd-stolen för sin succé. Naked. Han har ju varit en väldigt färgstark ledare för bolaget med högt satta ambitioner. Och det här bolaget har ju gått faktiskt från 0 till 2,4 miljarder i omsättning på 6 år. Vad ska han göra istället?
Ja, han ska absolut inte sluta och starta något nytt. Tvärtom skulle man nästan kunna säga. Jag hade väl lite på känn att han var lite trött på den här vd-rollen när jag träffade honom i höstas i en intervju i samband med Black Friday. Han var färdig med vd-rollen och vill återgå mer till det kreativa. Och det är ju hans stora drivkraft som entreprenör. Och det är ju inte ovanligt att entreprenörer just gör så, att de tar in en extern vd. Och ja, nu har de efter ett och ett halvt års idogt letande hittat rätt person.
Ja, men det kan man ju förstå. Som entreprenör, du är ju kanske väldigt mycket, du vill lösa problem. Idédrivet, du kanske inte vill hålla på så mycket med det här harvandet administrativa som kan drabbas som vd och sånt. Så det kan man ju förstå att han gör det valet. Och
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det blir en dansk yeah. Man. Anders Christiansen, han är ju då något av en veteran faktiskt, för han kommer senast från klädkedjan Esprit. Och tidigare har varit vd för den brittiska klädkedjan New Look och vice vd på danska Bestseller i Kina. Så är det här varför de valde honom då? Hans gedigna bakgrund?
Precis, ja, de har ju stora tillväxtambitioner. De gör stora framsteg i Storbritannien, USA och även övriga delar av Europa. Och har nyligen lanserat i Indien. Och det är väl just det som de tänker sig att Anders Christiansen kan hjälpa dem med när han har så stor erfarenhet från Asien. Det är den stora uspen så att säga. Men det finns ingen världsdel som de inte vill lyckas i, helt enkelt. Och direktivet till den nya vdn är att nå 10 miljarder i omsättning så fort som möjligt. Men med samma resultatutväxling på volymen då.
Okej, ja. Och det här med Indien och att gå in på alla kontinenter, det här var ju något som fick mig att haja till i alla fall. Det är ju onekligen kaxiga ambitioner. Men med Dagens Industri i mitt hjärta, man blir ju lite nyfiken. Hur går det egentligen med noteringsplanen? För det här är ju någonting som vi har berört tidigare lite grann. Det här borde ju ändå öppna en del dörrar då Jarno Vantapio alltid sagt att han inte vill bli börs-vd.
Ja, någon slags noteringsplan, IPO, finns väl i bakfickan. Men det här öppnar ju för flera möjligheter. De kan ju välja att göra en ny kapitalrunda. De gjorde ju en i fjol på 400 miljoner kronor. Och förvärv inte heller uteslutet. Det är det som Jarno Vantapio ska jobba med, bland annat då, förutom att jobba med det kreativa. De når ju 1 miljon besökare idag, så det kan ju vara en strategi att, för att nå ut till fler kundgrupper, att ha fler varumärken. Ja, så det är det han kommer kika på bland annat.
Ja, då kanske de behöver lite mer kassa då, om de ska köpa upp fler bolag också. Mm. Men det är i alla fall tydligt att det här inte på något sätt ett avslut för honom med Naked, men vi kanske inte kommer se honom lika ofta i spalterna då framöver.
Nej, och det verkade han rätt glad och lättad över att han var färdig med rampljuset och media och investerare kanske också. Även att kunna ägna sig åt det som han är, ja, som han brinner för mest. Och han har ju varit i rampljuset i 19 år så att nu kan få kliva av lite kanske.
Okej, han kanske kan vara med om det är någonting som är extra kul. Får se. Mm. I alla fall, hela intervjun med honom, inklusive ett tv-inslag, finns såklart på Dia Digital. Ja du Marianne, det går ju inte en dag utan att man har oroligheterna som sker nu med Rysslands mobilisering vid gränsen till Ukraina. Och det var ju rätt chockerande också att se den här upptrappningen då med soldater på Gotland också. Det är inte någonting man är van att se idag. Och just idag så är då USAs utrikesminister i Ukraina för krissamtal och Vita huset har då varnat för att en storskalig attack kan ske när som helst. Krig och konflikter, risk för liv. Men det finns också faktiskt en nära koppling här till vår techsektor.
Ja, precis. Ukraina är faktiskt en riktig technation med många utvecklare. Och vi på DI har faktiskt själva haft teknisk utveckling i landet tidigare. Och vad vi vet, till exempel nätläkarjätten Kry.
Mm. Det var faktiskt en ukrainsk-svensk techkonferens här i december då de närvarade och flera andra svenska techbolag. Och det finns då flera svenska it-konsultbolag faktiskt i Ukraina. Till exempel Dan Olofssons Sigma. De köpte upp ett av landets största it-bolag och som nu byggts ut till kallas för Sigma Software. Och har över 1500 konsulter. Och vi på Dia Digital har också pratat med grundarna till Beetroot, Andreas Flodström. De har då 610 anställda konsulter och it-utbildare i Ukraina. Och enligt honom så använder hundratals, kanske tusentals svenska bolag just ukrainska utvecklare.
Mm, det låter som att det här kan få ganska stora konsekvenser vid en konflikt.
Såklart det här är en väldigt tuff situation. När man pratar med Andreas så är han snarare väldigt luttrad. Det har varit många, många år av konflikter med Rysslands annektering av Krim 2014 till exempel. Så de verkar nästan lite vana att det här är någon slags vardag. Han säger just att det kommer på vintern. Så det är ja, jobbigt, men de försöker jobba på som vanligt helt enkelt. Och Beetroot, de har faktiskt kontor just i konfliktzonen Mariupol som ja, de personerna de kanske behöver flytta på sig om det händer någonting. Men han grundar sig då, så länge de har sina laptops och internetuppkoppling så kan de jobba. Men det är ju såklart mentalt påfrestande.
Ja, absolut. Ja, det är en intressant entreprenörsresa i alla fall som man kan läsa mer om på Dia Digital. Grundarna, de pluggade först i Ryssland och så startade de det här bolaget tidigt med små medel.
Ja, de såg på luftmadrasser och någonting. Det kan man gå in och läsa mer om på Dia Digital som sagt. Och han tror snarare att Putin snarare är avundsjuk på techlandet Ukraina för att enligt honom så växer då landets it-sektor årligen med 20-30%. Och dessutom så har Ukraina fått fram en rad enhörning, alltså privatägda bolag med en värdering på över $1 miljard. Så vi får hoppas att det här löser till det bästa och fortsätter helt enkelt följa utvecklingen i Ukraina.
Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in Dia Digitals podd Startup Stories, senaste avsnittet med Klarnas Sebastian Zietmakowski. Eller Dias andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa på djupet med ledarredaktionen, analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast och Spotify eller lyssna oss på Acast eller Spotify. Om du är sponsrad denna podd, mejla till Per Hedlund, permede.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Dias chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.